Kafferast i kunskapsfabriken.
Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken, Carolina Klyft.
Tack så mycket.
Ska du ge dig själv en liten... Hur brukar du presentera dig idag?
Jag brukar väl säga att jag är före detta friidrottare som numera jobbar med barn och ungas hälsa i fokus. Jag är ju också trebarns mamma och ja, tycker om att vara med vänner och familjen den fritid jag har.
Det låter skönt. Och du bor i Växjö?
Nej, jag har inte bott i Växjö på många år. Jag flyttade från Växjö redan 2003 faktiskt. Det är ju okay. Där jag växte upp och min förening i Växjö var ju min förening under alla år. Men sen så flyttade jag till Karlskrona först och sen bodde jag där i nästan 10 år. Men jag pendlade mycket till Växjö så då var jag fortfarande väldigt mycket i Växjö. Men numera bor jag faktiskt i Hälsingland i Järvsö.
Jaha, vad härligt. Okej, vad skönt. Jag har nämligen, skälet till att jag trodde det var att jag har haft en del uppdrag i Växjö. Jag såg dig på Växjö station en gång.
Ja, jag är ju såklart hemma i Växjö ibland eftersom det fortfarande... Jag har min stora syster där och mamma och pappa i krokarna. Så att det är ju fortfarande som att komma hem. Mm.
Men vi ska prata om Generation Pep. Vad är det?
Det är en organisation, en icke-vinstdrivande sådan, som grundades 2016 av kronprinsessparet för att de helt enkelt ville göra en insats för den ojämlika hälsan i Sverige. Och då fokuserar vi på fysisk aktivitet och kost. Och vi jobbar ju liksom för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda om bästa möjliga hälsa och också såklart att de ska få förutsättningar och möjligheter. Sen jobbar vi väldigt mycket genom vuxna och strukturer i samhället runt barn och unga som då kan förändra de här förutsättningarna och bära ansvaret för dels att det har blivit som det har blivit men också skapa förutsättningar framåt för barn och unga så att de får med sig god hälsa och kan liksom leva långa och lyckliga liv som de kanske vill och drömmer om.
Och som de förtjänar.
Ja, precis.
Vilka delar av verksamheten är du mest inblandad i?
Jag är då verksamhetschef så jag är ju inblandad i alla delar av verksamheten. Jag sitter som en spindel i nätet och försöker skapa de bästa förutsättningarna för de anställda som finns hos oss på Generation Pep. Men också jag är ju såklart talesperson och försöker också nå ut med budskap till olika aktörer som kan påverka den här frågan. Jobbar ju också liksom gentemot med det strategiska arbetet och med vår budget och hur vi ska lägga upp vår verksamhet på bästa sätt så att den ska ge bästa effekt för frågan. Så jag jobbar väldigt brett kan man säga med många
olika.
Du
är inte bara ambassadör eller galjonsfigur.
Nej, jag är inte. Utan jag har sen jag började på Generation Pep 2016 så har jag varit anställd. Så först var jag projektledare de första åren. Jobbade halvtid då och hade även liksom lite andra delar kvar. Det har jag ibland liksom, men inte alls på samma sätt. Nu jobbar jag ju heltid också som verksamhetschef sedan drygt 5 år tillbaka.
Men då skulle jag också kunna fråga, eftersom du då har sån stenkoll på både vad ni vill och hur ni kommunicerar. Om du får en minut på dig och behöver ha 3 talepunkter som du får sagt i nyhetssändning, vilka brukar du lyfta då?
Men först och främst så brukar jag lyfta att vi jobbar med en social hållbarhetsfråga som handlar om att vi vill ju skapa förändring som är hållbar över tid och som gör att vi får in fysisk aktivitet och kost som en mer naturlig del av barns liv. Där inte vi skapar ett liksom beroende i samhället av att vi finns till och gör arbetet utan vi måste förändra befintliga strukturer runt barn och unga. Om det är inom ramen för skolan eller barnhälsovården eller om det handlar om förskolan eller fritid eller vad det nu är så försöker vi primärt påverka befintliga strukturer för att skapa hållbar förändring så att vi egentligen kan avveckla oss själva. Vi ska inte behöva finnas egentligen kan man säga. Det är som ett mindset som är en utopisk dröm men som ändå är viktig att ha med sig. Kan man också säga att vi verkligen också gör kommunikativa insatser som kanske inte är liksom långsiktiga på det sättet att vi kan ju ha en kampanj som pågår några veckor men det är också för att väcka mycket uppmärksamhet kring frågan, att den ska liksom tas högre upp på de olika beslutsfattarnas agendor som vi har runt vårt samhälle. Mm. Men också för att sprida kunskap och informera om frågan och få den här att sipprar ner i alla olika delar av Sverige. Så vi jobbar också med den typen av mer tillfälliga satsningar och kampanjer och kommunikativa insatser för att liksom höja fokuset på frågan. Så man kan säga att vi jobbar på olika sätt. Och på alla arenor där barn och unga finns. Och med liksom en bred ansats, men med också alltid vetenskapen och forskningen som en grund för vårt arbete.
Just det. Har du några exempel på sådana vetenskapliga grunder som ni, så att säga, där ni har, så här verkar det se ut i samhället, det behöver vi förändra. Vad är det då för liksom upptäckter eller fakta ni brukar ha i botten då?
Ja, det finns ju otroligt mycket fakta och forskning. Det som är den stora utmaningen är ju att implementera den kunskap man har in till verklig förändring. Men vi vet väldigt mycket om frågan. Dels vet vi väldigt mycket om vad som händer i kroppen, till exempel med fysisk aktivitet, hur positivt det är på alla möjliga olika sätt, både för hjärnan och kroppen och måendet och så vidare, välbefinnandet. Mm. Vi vet hur kosten påverkar energi och också hur vi mår och så vidare, för att vi ska liksom kunna ha bra energi och orka med skoldagen till exempel. Så vi vet ju väldigt mycket om själva frågan på så vis. Vi vet också väldigt mycket om vilka investeringar man behöver göra som samhälle. Det finns också en hel del forskning och grunder att stå på där. Vi vet också hur det ser ut. Vi vet ganska mycket om hur det ser ut idag. Hur få barn det är som når upp till de rekommendationerna. Och dels vet vi det också, hur mycket man ungefär ska röra på sig för att liksom kunna ge sig en bra grund för en bra hälsa. Både för barn och vuxna. Vi vet hur man ska äta. Det finns nordiska näringslivsrekommendationerna som är liksom en bred liksom kunskapsbas. Så vi vet också vad kroppen mår bra av i stort sett. Och vad vi bör äta för att eller stärka. Vi vet hur mycket matmiljöer påverkar våra beslut. Hur vi kan förenkla, hur samhället styrs. Vi vet vilka strukturer. Och vi vet mycket om den ojämlika hälsan. Det finns många siffror på att barn som bor kanske i socioekonomisk utsatthet. Eller som har funktionsnedsättning. Det visar skillnad mellan könen. Åldrar. Så vi vet också väldigt mycket om vilka grupper som faktiskt har svårare att få sina rättigheter tillgodosedda. Så kunskap finns det väldigt, väldigt mycket av. Det som är det svåra, som sagt, det är det att ta den här kunskapen in i metoder och implementera dem på ett sätt som gör att vi får en förändring i samhället över tid. Där vi liksom börjar skruva saker och ting. Och där finns det såklart många frågor att ta hänsyn till i samhälls runt barn och unga som ska få ta plats och som man måste jobba med. Men vi vet att fysisk aktivitet och kost är också väldigt grundläggande, som också underlättar mycket av andra saker, till exempel lärande.
Om vi tittar på strukturerna, vad är det som kan skapa förändring där?
Ja, men det är ju allt ifrån att barn från att de är små får med sig goda vanor och deras föräldrar. Så när man kommer till barnhälsovården eller man har barn i förskolan, att man där får grundläggande motoriska färdigheter, att man får testa och smaka nya olika typer av mat, rätter och textur och sådär. Att man får med sig det tidigt. Vi vet att man också får med sig goda vanor. När man är liten så är det lättare sen. Det liksom blir lättare att hålla i, även om vi vet alla när vi tittar på tonårsungdomarna, så vet vi att aktiviteten går ner, de slutar med sina idrotter eller fysiska organiserade aktiviteter, och då får de ett mycket mer stillasittande, och att skärmar är en stor utmanare om barn och ungas tid. Och det har ju någonting som vi också måste förhålla oss till, så att kunna förändra strukturer, att på ett naturligt sätt där barn och unga är få in fysisk aktivitet och bra kost och förändra matmiljöer så att mer mat trillar ner i magen på skollunchen, så att man får rörelse kanske inom ramen för skolan till viss del. Men också såklart att fritiden och hemmet och det som sker efter skolan behöver man också jobba med och underlätta. Det kan handla om allt ifrån att tillgängliggöra föreningslivet för fler, sänka ekonomiska trösklar eller att fler känner att det finns en plats för dem inom ramen för organiserad fysisk aktivitet. Men det kan också handla om fysiska miljöer, lekplatser, andra typer av mötesplatser. Vi vet att det finns en massa barn och unga idag som identifierar sig som gamers, som då kan bli stillasittande. Och hur kan man skapa mötesplatser för dem där fysisk aktivitet också finns som en naturlig del, utan att du för den sakens skull ska känna att du måste släppa ditt stora intresse, men att du kan få en bättre balans i din skärmtid. en mer hållbar skärmtid eller mer hållbar gamande, om man säger så.
Mm.
Och då måste man också jobba med nya mötesplatser så de här ungdomarna inte hamnar utanför sociala sammanhang eller att lämna hemmet och komma iväg och också kunna integrera fysisk aktivitet på ett naturligt sätt. Och där finns det många tankar och initiativ framåt. Så det är allt ifrån de sakerna. Men sen såklart, som du säger, handlar det också om beteendeförändring. Och det är ju det svåra. Vi vet ju väldigt mycket, men vi alla vet ju. Vi vuxna vet ju också hur svårt det är att ändra ett beteende. Så kan vi få in det liksom in i de här strukturerna så har vi tagit ett första steg. Sen måste vi såklart också ta in barnperspektiv, lyssna på barn och unga. Möta dem där de är och hela tiden ha en dialog för att vara aktuell för vad de upplever som utmaningar i sin egna liv för att ändra på sina beteenden som de ofta vet. De vet väldigt mycket om sin situation.
Ja, just det. Vad hör ni då? Nej, vad lär ni er av de unga?
Men vi har gjort, när vi gjorde en studie, en socialantropologisk studie där vi gjorde liksom intervjuer med barn och unga som upplever både liksom möjliggörande faktorer för fysisk aktivitet men också hindrande faktorer. Så här.
Mm.
Då gjorde man en ganska bred intervjustudie. Där kommer det fram ganska, ja men dels att för många handlar det om att man tror att träning och rörelse bara handlar om ett visst, alltså det bara handlar om sport och idrott. Så där handlar det om att man ibland behöver liksom bredda begreppet och förstå att ja, men en rask promenad börjar där. Liksom. Att all rörelse räknas, man måste prata på ett annat sätt så att man inte höjer trösklar.
Mm.
Men för en del barn och unga handlar det om att man vill, men man kanske inte får rätt stöd. Man vet att jag fastnar i min säng med min telefon. Mm. Jag vet att jag borde gå ut. Jag vet att jag mår bättre. Men jag kommer inte härifrån. Det finns ju mekanismer och annat i de här som gör att man fastnar. Och det vet ju vi vuxna också. Så där kanske man också behöver jobba liksom för att skapa förutsättningar i hemmet. För hur vi hanterar skärm, både barn och vuxna.
Mm.
Och sen hör vi ju också om att man känner att man har inte de senaste skorna, man har inte träningskläderna, att det handlar mycket om status och då tycker man inte att det där är inget för mig eller det där, jag är inte en sån person som kan hålla på med rörelse och träning och sådär. Så blir man liksom lite exkluderad ur det. Och att det, man förknippar det med, man kan vara rädd och man kan också känna sig exkluderad. Man höll på med en idrott men plötsligt så börjar man satsa hårt. Börja selektera, börja toppa lagen och då, jag var där för att det var kul och det var socialt med mina vänner men nu har man tagit ifrån mig det och då slutar jag och då finns det inget för mig. Det är inte så lätt att vara en ung tonårstjej i högstadiet och hitta en annan träningsform eller sammanhang. Du kanske är för ung för att gå på gym, det är för dyrt liksom i de här kommersiella sammanhangen och föreningslivet känns inte som det är en plats för dig längre, för där satsar man så mycket. Det är väldigt många olika delar man behöver jobba.
Och där blir det ju intressant, tänker jag, med din egen erfarenhet. Vad var det som motiverade dig då?
Men jag tillhör väl en av de här, liksom, det finns ju många barn såklart som drivs av att bli bättre hela tiden och se om jag kan liksom hoppa ännu längre eller springa ännu fortare. Jag hade en tävlingsinstinkt och älskade att tävla. Jag hade ju också framgångar tidigt så det var ju lätt för mig att tycka om de här sammanhangen. Sen tävlade jag i flera olika grenar vilket gjorde att jag kanske vann en gren och sen kom jag tia i en annan gren. Men det var inte så stor sak och för mig var ju tävling något väldigt kul. Och då var jag kanske en av dem som gick igenom det här traditionella systemet på ett enkelt sätt. Och kunde
även när man toppade laget så att säga.
Ja, nu har jag jobbat på med lagidrott och jag har ju tränat faktiskt. Ja. Även när jag var som allra bäst så hade jag ju personer i min träningsgrupp som inte ens tävlade utan som tränade ett par gånger i veckan. Det var ändå en del av gruppen. Mm. Men i individuell idrott så var det fullt möjligt. Liksom. Vi hade bara olika liksom, motivationskällor.
Ja just det, så kan det ju inte vara om man spelar i A-laget för då tränar man med A-laget.
Ja det är svårare i lagidrott. Sen tror jag att det går upp till en viss gräns och sen behöver vi liksom, det som är utmaningen såklart med idrottsrörelsen det är ju att vi behöver fler ledare, fler anläggningar. Det är inte säkert att det finns plats. Skulle man kunna ha plats för de här som kanske vid 12-13 års ålder inte vill spela matcher utan de vill latcha handboll för att det är kul. Men om inte det finns plats i hallen eller en ledare som är villig att ta hand om dig, då är det inte säkert att du längre kan vara med. Och det är ju, så det är inte bara att knäppa med fingrarna och säga, men hallå, starta ett lag nu för alla de som inte vill fortsätta i tabellsystemet när man är 13, 14, 15, 16 och det är liksom, blir många som vill satsa. Vilket de ska få göra. Men vad händer med alla de som faller bort? Och där den stora folkhälsovinsten finns ju är att få de som inte rör på sig att röra på sig något. Istället för att få de som i mitt fall då när jag var ung, om jag tränade 5 pass i veckan eller 6. Det är ju skitsamma för folkhälsan.
Ja, just det. Ja, precis.
Men då måste vi ju skapa...
Möjligen är det lite skadligt.
Ja,
men vad intressant, för då blir ju paradoxalt nog i dagsläget individuella idrotter möjligen lite generösare för att ha en större variation i ambitionen trots att man är tillsammans.
Ja, nu kan inte jag svara för alla idrotter. Det finns ju individuella idrotter som också är ganska dyra och exkluderande. Jag tänker på tennis och paddel och sådana saker som kostar betydligt mer kanske, men även individuella idrotter idag och friidrott som kan tänka sig en ganska billig idrott förhållandevis. Det kan ju också kosta rätt så mycket pengar och så. Så att det är ju det ekonomiska problemet tror jag alla idrotter har. Men jag tror, eller i alla fall min egen erfarenhet av att ha tränat friidrott är att det var inget problem för mig att vi var ett gäng i min träningsgrupp som hade olika ambitioner med att vi var där. Eller olika motivationskällor, utan med ledarens hantverk så kan man se olika individer och hitta utmaningar. Och liksom jag ville tävla, men då fick jag springa mot killarna i min träningsgrupp. Mm. Att jag ville liksom ha sparringen, jag vill tävla mot någon. Medan någon annan känner att jag vill springa själv. Men då kan man springa loppet själv. Vi bara springer efter varandra. Några springer ihop och någon springer själv.
Ja, just det.
Vi gick hela tiden anpassa beroende på vilket driv du hade. Och det tror jag. Jag tror att det går ganska länge också i lagidrott. Mm. Men då måste du vara en duktig ledare. Kunna se de olika individerna och hitta tävlingsmoment för de som vill ha det. Men kanske mer på en individuell basis. Att nu tränar på det här och nu kan du testa det här. Vi kan ta tid på det eller liksom så. Medan någon annan gör samma övning utan att ta tid.
Men jag tänkte på en sak du sa i början som jag uppskattade. Det här att ni är en social, att det handlar om social hållbarhet. För att ganska mycket i, vad ska man säga, paradigmet idag eller vad man säger om det här med hälsa och sånt där handlar ju om att man liksom ska satsa på sig själv och ta hand om sig själv. Och då ser jag framför mig väldigt många som går med sin yogamatta eller vad det är. Man går liksom till sitt gym och gör sin träning med sin PT och sen så går man hem. Och det vi har pratat om hittills är ju det man gör tillsammans. Och att det också då är en social hälsa.
Mm.
Inte bara en fysisk hälsa.
Ja, det sociala hållbarhetsbegreppet innefattar ju många delar. Det innebär att det är även de individuella delarna kopplat till de sociala frågorna. Alltså det är ju allt ifrån utbildning och hälsa och liksom, alltså det mänskliga kan man säga på många sätt. Det finns ju existentiella som man också pratar om och sen det ekonomiska och det miljömässiga. Men just det sociala innehåller ju många olika delar och då jobbar vi ju egentligen. Alltså det här med hållbara människor på något sätt är ju en förutsättning för att man också ska kunna liksom dels bidra till vårt gemensamma samhälle, bidra till att förändra och förhindra klimatförändringar liksom, och bidra till den ekonomiska hållbarheten. Alltså, utan hållbara människor så har vi ju inte mycket kraft och så i andra frågor heller. Så därför så är den här frågan väldigt central. Sen kan man säga att för att man ska skapa social hållbarhet så innefattar det ju också, vi vet ju att en viktig faktor för att man ska må bra, det är också den sociala gemenskapen. Och ju mer isolerade samhällen vi har och ju mer vi isolerar oss från varandra, desto sämre verkar vi må. Så att det är absolut en aspekt av hälsa. Sen kanske inte vi jobbar med den. Vi vet att jobbar vi med fysisk aktivitet och då pratar vi såklart om saker man kan göra på ett enkelt sätt hemma själv. Och det är för att vi ska sänka trösklar. Alltså all rörelse räknas. Ta trappan istället för hissen. Bra, liksom, kom igång. Men självklart handlar det också, som jag pratade om tidigare, om vi har ungdomar som älskar att gamea som hamnar isolerade hemma. Även om det öppnar upp världar för dem för att de kan liksom vara sociala på det digitala sättet. Och det ska vi inte underskatta, för det är många som mår bra av det. Men att också få ett barn som sitter hemma att kunna lämna hemmet, ta sig fysiskt till en plats där man också möter andra kids. med samma intressen, men där man också kan röra sig tillsammans utifrån sina förutsättningar, tror vi är liksom ett jätteviktigt insats för hälsan. Mm. Att man liksom inte blir den här isolerade bara för att man har ett intresse som ofta hamnar, liksom, att man är ensam. Och vi har ju många som känner sig ensamma, och det är ganska, ja, man har sett liksom studier på ensamhet i Sverige, och barn till och med tidigt upplever ensamhet, så är det ju såklart en aspekt som är ganska skrämmande, och att vi verkligen behöver titta på det. Men vi kan säga att fysisk aktivitet och kost är det vi fokuserar på. Sen vet vi att det får positiva effekter för den sociala gemenskapen, på den psykiska välmåendet och hälsan, på även andra delar som att man klarar skolan bättre, att man kan koncentrera sig bättre och kanske öka lärandet. Så att det får ju positiva effekter.
Har du några exempel på aktiviteter eller verksamheter som ni riktar mot barn och unga, där ni liksom utvecklar de här tankarna?
Vi har absolut verktyg som når barn och unga direkt. Till exempel har vi ett verktyg för barnhälsovården, men den riktar sig framförallt till barnsjuksköterskan, men som använder det i sitt samtal med barn och deras föräldrar. Och vi har en barnbok som man kan liksom då få läsa till, och så har vi bilder man känner igen från samtalet, och så kan man prata om kost och fysisk aktivitet på ett lite mer inspirerande och roligt sätt. Så att indirekt så når vi ju definitivt till barn och unga, men det är inte så att vi är en stor organisation på det sättet att vi når ut mycket. Vi har ju fantastiska grundare, och vi syns och hörs, och vi satsar mycket på att också göra frågan stor och viktig. Så vi på så sätt är vi det, men vi är ändå bara 12 personer som jobbar här för den här organisationen, så vi kan inte åka ut. Vi är inte ute och gör rörelseaktiviteter, eller att det är vi som är ute och jobbar med barn, utan där är det väldigt mycket som görs redan, och då försöker vi samverka snarare, lyfta goda exempel, få lärarna själva att vilja köra de där rörelsepauserna, men vi kan servera dem med det här kan ni göra. Mm. Så att väldigt mycket handlar ju om, som jag sa inledningsvis, att jobba med befintliga strukturer där inte vi kommer alltid och gör jobbet åt, utan vi kan liksom skapa stöd och verktyg för de som finns inom ramen för olika verksamheter, att de här frågorna blir mer prioriterade. För då vet vi att det har positiva effekter på hela samhället. Och vi måste liksom, det är akut. Vi har barn idag som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Och att vi har en ojämlik hälsa i Sverige är ju för bedrövligt.
Riktar ni era insatser då också utifrån just det här ojämlikhetsperspektivet? Hur tänker ni där för att liksom komma åt det?
Vi arbetar både främjande utifrån ett, alltså man kan säga så här att 8 av 10 rör ju på sig för lite. Det är bara 2 av 10 som rör på sig. Vi har ju ett allmänt liksom, det här är ju ett allmänt problem. Sen finns det de som har det mycket fler hinder framför sig än vad andra barn har. Och det är ojämlikheten i det. Så att man kan säga att vi behöver ju förflytta alla framåt. Sen behöver vi också liksom samtidigt jobba med att minska klyftan. Och det gäller att hålla tankarna i huvudet på samma gång. Och då måste vi jobba främjande för alla. Så att man inte ska bli stillasittande eller må dåligt. Eller liksom bli sjuk när man blir vuxen och så vidare. Utan ett främjande perspektiv. Och då jobbar ju inte vi med bara riskgrupperna, utan det ska ingen behöva vara en riskgrupp, utan man ska liksom riva ner alla de hinder, så har man växer man upp med en socioekonomisk utsatt situation. Det är inte våran uppgift att förändra det orättvisa, det socioekonomiska. Det får vi liksom överlåta till politiker och andra att jobba med. Men vi kan åtminstone försöka se till så att även om du hamnar där eller du har en funktionsnedsättning som du har fötts med, så ska inte du få sämre eller ha fler hinder framför dig. Och då ska vi försöka trycka ner dem. Och då måste man givetvis ibland jobba riktat. Där det finns fler hinder så måste vi ibland jobba riktat för att driva ner de hindren för de grupperna, såklart. Men vi jobbar också med liksom främjande perspektiv för alla. Så skulle vi få en bättre matmiljö för alla, så skulle det ju underlätta.
Även för de som slipper hamna i riskgrupper då?
Ja, men precis.
Om jag återknyter lite till dig själv, hur mycket rör du på dig idag och hur mycket liksom tänker du kring rörelse, kring dig själv och välmåendet?
Jo, men det är klart att jag har väl alltid med mig det. Sen så har jag ju inget elittänk längre i mitt huvud. Jag försöker åtminstone inte hamna där. jag försöker liksom vara glad och stolt över den träning jag får till. Men jag har inte jättehöga krav. Utan mycket handlar om vardagsrörelse. Jag tar liksom promenader mellan, om jag ska på möten, att jag försöker gå. Hinner jag inte det så försöker jag liksom kanske gå tillbaka eller så, att man liksom hittar den vardagsrörelsen. Och med barnen handlar det mycket om aktiviteter kopplat till dem, att vara aktiv tillsammans med barnen och
göra något som är roligt helt enkelt.
Ja, och att det är som jag älskar ju att träna, men just nu i mitt liv så och jag prioriterar träning högst upp på listan i stora delar av mitt vuxna liv, så känner jag att jag behöver träna för att må bra, men inte för att prestera någonting. Ibland hinner jag inte riktigt och då försöker jag liksom inte vara så hård mot mig själv, utan nu blev det prio på barnen ikväll och vi lekte och vi var aktiva, men det blev ingen träning så som jag kanske hade kategoriserat som träning, men så jag är lite mer en motionär.
Men har du någon gång använt fysisk rörelse lite som medicin? Alltså om det är en hängig dag eller om det är mycket nu och det, alltså jag gissar att även elitidrottare har bättre och sämre dagar psykiskt och sådär. Har du använt träning då?
Jo, men det tror jag absolut. Det blir nog indirekt. Inte så att jag tänker på att nu ska jag gå ut och träna för att jag behöver medicin, utan mer så här, vad skönt att träna. Då får jag liksom skingra mina tankar och så mår jag bättre och så sätter det igång en massa bra saker i kroppen. Så absolut. Men det sker nog lite mer på autopilot för mig, eftersom träning och fysisk aktivitet har funnits väldigt lättillgängligt för mig i hela mitt liv. Så sker det nog liksom, om jag mår dåligt så hittar jag mina verktyg. Och det är inte alltid träning, men det kan absolut vara det.
Ni var 12 som jobbade på organisationen idag. Vad gör ni? Vad gör ni på en dag på jobbet? Så att säga?
Oj, det är väldigt mycket. Det är ju allt ifrån att vi hela tiden liksom försöker sprida våra befintliga verktyg, och då har vi ju liksom inom ramen för skolan och förskolan och barnhälsovården men också fritid och samhällsbyggnadsområdet, infrastruktur, aktiv transport och så vidare. Och där försöker vi ju både få igång liksom nya initiativ med partners som kan driva ambitiösa initiativ, men också då jobba med våra befintliga kostnadsfria verktyg, att få större spridning för dem och få ut dem mer och stötta olika skolor eller förskolor i deras arbete och sådär. Vi håller också på, håller vi på att ta fram en webbutbildning som vi har tagit fram för vuxna för ett tag sedan, och nu kommer vi ta fram för barn som man kommer kunna använda inom ramen för skolan. Och vi jobbar ju också en hel del med event. Vi ska ha en stor nätverksträff här nu till exempel som vi håller på att förbereda, där vi bjuder in vårt nätverk, och där har vi nästan 600 organisationer som har ställt sig bakom vår vision. Och vi bjuder in för att mötas och diskutera och inspirera på dem att också vilja göra mer för frågan. Det är också väldigt mycket möten med externa aktörer och påverkansarbete, mycket kommunikation såklart och kommunicera på olika sätt. Nu håller vi också på med vår PEP-rapport som kommer att släpps varje år och som kommer nu i april. Så slutproduktionen hålls på med just nu med korrläsning och annat. Så det är en väldigt bred palett liksom.
Var får ni er finansiering ifrån?
Vi har finansieringspartners kan man säga som finansierar oss. Och vi har haft några av dem har funnits med sedan starten 2016. Och det är några stora stiftelser som finansierar oss också. Nu har vi 3 företag också som är med och finansierar oss. Funnits med. Företag har också varit med och finansierat från början. Men nu har de förändrats lite över tid och så. Så vi har både från näringslivet och från stiftelser som finansierar oss. Som ger oss pengar för att kunna verka och också kunna liksom, det är ju en fördel för oss såklart att vi inte behöver tänka på att våra verktyg ska kosta någonting, utan att vi kan verkligen göra dem kostnadsfria, för det gör ju också att det sänker trösklar för att alla skolor och alla förskolor, det ska inte finnas ett ekonomiskt hinder utan för att kunna ta stöd i de här frågorna, så, och det är ju tack vare våra finansiärer som finansierar oss.
enklaste sättet att få koll på de där verktygen är att gå in på er hemsida, Lisa. Yeah. Vad är adressen då?
Generationpepp.se. Och så ligger de tydligt där under verktyg och råd. Och då kommer en lång rad med olika...
Gå in och kika där, det får bli vår råd. Är det något jag har glömt att fråga dig om? Jag har ju mina fokus, men du kanske har något som du brukar vilja berätta som jag har missat.
Nej, men jag tycker vi har pratat om det mesta, verkligen. Jag har fått med många olika delar och liksom, det jag kan säga är väl att vi jobbar ju med den här strukturella delen främst. Sen är det ju inte så att vi fråntar föräldrar och vårdnadshavare ansvar. Utan självklart så har man ju som vuxen ett ansvar att vara en förebild och försöka. Men vi vet också att det finns så många föräldrar där ute som vill och som vill ge sina barn den allra bästa förutsättningarna, men som inte kan av olika anledningar. Och då behöver vi, ska vi skapa liksom en hållbar förändring över tid, så måste vi gå på våra strukturer och titta på hur vi kan skapa ett större handlingsutrymme för de enskilda individerna. För om vi bara liksom skulle lägga det här på individens ansvar, när handlingsutrymmet är väldigt litet för vissa människor, då är det inte säkert lätt att göra någonting åt det. Så vi måste liksom som samhälle öka handlingsutrymmet. Sen är det klart att vi aldrig kan säga att, jag menar, även om du får ett stort handlingsutrymme, så är det ändå inte säkert att alla vårdnadshavare fattar bra beslut för sina barn. Men de allra flesta, som vi vet, vill göra det bästa för sina barn, och då måste vi också skapa ett större handlingsutrymme.
Det räcker inte med motivation om ändå liksom vägen är för lång.
Exakt, exakt.
Har du någon sån här bild eller idé om framtiden, någon förändring som du tänker att när jag ser det där, då har vi varit med och bidragit till någonting positivt? Har du någon sån där grej man kan hålla span på i framtiden som en fin förändring?
Ja, som... Just nu pågår det väldigt mycket fin förändring med arbetet vi gör gentemot kommuner. Och det måste jag säga att jag är väldigt stolt över att vi finns som ett stöd. Och vi har haft ett pilotprojekt som nu går in i nästa fas. För det är väldigt mycket av det här folkhälsoarbetet som faktiskt sker i våra kommuner. Och kommuner som liksom ibland kämpar för de här frågorna. Och är inte alltid så himla lätt att veta hur man ska agera på dem. Det finns inte heller någon lagstadgade regler som säger att man måste jobba, utan, och det är väl någonting som jag tror och hoppas att vi får i framtiden, en tydligare nationell riktlinje för vad man faktiskt ska göra inom ramen för folkhälsoarbetet, för att ansvarsfördelningen och vem som egentligen bär ansvar för den här typen av frågor är inte alltid glasklart, och när inte det är glasklart så blir det ju också liksom lätt att det trillar lite emellan, och har man snålt i sina kommunbudgetar, vilket många kommuner har framöver, då är det klart att man måste ju först leverera på det som man är ålagd att göra enligt lag. Och då är det ju inte så himla lätt att prioritera de här frågorna, även om de är oerhört viktiga, inte bara för den fysiska hälsan utan för att barn och unga ska må bra, inte hamna snett, koppla till liksom kriminalitet eller trygga samhällen, eller att barn och unga får ett arbete i framtiden och så vidare. Så att jag tror att vi kommer behöva tydligare i framtiden. Det ser jag fram emot, att politiken på nationell nivå liksom hittar ännu bättre sätt att fördela ansvaret.
Jag tänker kommunerna är ju väldigt intressanta, för att alltså, en sak är ju att man stadsplanerar på ett sätt som gör att det blir bra ur massa olika perspektiv. Men också att det blir en stadsplanering som planerar så att man rör sig lagom mycket.
Mm.
För att mycket handlar ju idag om att ta bort rörelse.
Verkligen, verkligen.
Och hur kan man strategiskt jobba både för att göra det tillgängligt för personer med rörelsehinder, men också skapa förutsättningar för att till exempel behöva gå lite mer.
Exakt så.
Det är ju väldigt intressant.
Mm. Och det ena utesluter inte det andra.
Nej, så. Precis.
Det är klart att vi ska ha ett samhälle där alla kan verka. Men sen kan vi inte heller bara bygga efter bilåkandet, så att säga. När vi bygger ett nytt bostadsområde så är det första man planerar för parkering. Mm. Kanske. Istället för att utgå från barns perspektiv. För det som är bra för barn, det som är bra miljöer för barn, det är väldigt, väldigt ofta, jag skulle nästan kunna säga att det är alltid bra för vuxna och äldre.
tanke. Det tar vi med oss. Det får vi gå hem och grunda på. Kan man prata om det i små grupper sen?
Ja.
Men stort tack Carolina för att du tog dig tid att vara med i vår podd.
Ja, men tack själv och ha det så bra. Hej!
Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast i kunskapsfabriken.